härligt att predika. Jag har förberett mig och jag ska predika så gott jag kan. Så får ni lyssna så gott ni kan också. Jag är redan välsignad i alla fall, så jag hoppas att ni ska bli det också. Förra söndag fick vi höra om Ester. Och jag har lyssnat på det i efterhand. Jag var nämligen inne hos Excel och talade med dem. Vi fick höra om hur Ester fick se hur Guds folk räddades undan förföljelse och död. Hur Gud höll sina löften och beskyddade sitt folk från allt ont. En berättelse som också pekar fram mot Jesus. Och idag har Egyptens plågor fallit på min lott. Jag vet inte om det var någon särskild tanke med det. Men det är inte helt lätt, kan jag säga. Jag har kämpat med texten. Och jag tänkte lite på den där lilla berättelsen. Jag vet inte om ni har hört den. Det är någon amerikansk predikanthistoria kanske. Men i alla fall, det var en liten gosse som kom hem från söndagsskolan. Och så frågade pappa: vad har du lärt dig idag, min kära son? Ja, vi fick höra om hur Mose gick in bakom fiendens linje för att rädda sitt folk från egyptierna. Sen gav han order till ingenjörstrupperna att bygga en pontonbro över Röda havet. Och när de hade kommit över Röda havet, så skickade han in bombare som sprängde bron så att de drunknade i havet. Stopp, ja, det skulle fem. Sa de verkligen så? Sa pappan. Nja, sa killen med hängande huvud. Men om jag berättar vad de sa, så skulle du nog aldrig tro mig. Och det där, det leder oss lite till frågan då, hur ska vi läsa Gamla Testamentet? Hur ska man förstå alla berättelserna i Gamla Testamentet? Och där kan vi komma kanske till olika slutsatser. Det kan vara lite svårt ibland. Är Gud en grym, blodtörstig mördare? Nej, skulle jag vilja säga. Och jag citerar Stefan Gustafsson i Credoakademin. Han säger så här istället, att Gud är snarare en garant för godheten och rätten. Och kanske när vi läser Gamla Testamentet, så är det viktigt att komma ihåg att vi ska läsa det med Nya Testamentets glasögon. Vi måste ha Jesus framför oss för att verkligen förstå berättelserna i Gamla Testamentet. Och Stefan Gustafsson säger så här: teologer talar om en progressiv uppenbarelse, det vill säga en fortskridande uppenbarelse där Gud uppenbarar mer efterhand. Och sanningen i Bibeln blir tydligare och rikare. Och senare uppenbarelse, alltså det som kommer senare i Bibeln, den kompletterar, den korrigerar inte tidigare uppenbarelse. Det blir en fördjupad och en förtydligad bild, men inte en förändrad bild. För vi kan ju hamna i den riket att vi liksom kastar undan, att vi liksom lägger undan det, vi förstår inte det här. Jesus är nyckeln till att förstå Gamla Testamentet, och där ska vi sluta idag. Vi kommer vi idag när vi ska läsa texten för idag, för det ska handla om Guds löften för seger. Ska vi se här. Löftet om Guds seger. Vi ska läsa från Andra Mosebok och berättelsen om uttåget i Egypten. Och det handlar alltså om hur Gud uppfyller sina löften till sitt folk Israel och befriar dem från Egyptens slaveri. Och det är egentligen en fantastisk förebild för vår befrielse. Att vi har blivit fria från syndens slaveri. Att vi har blivit förda ut ur Egypten, ut ur det där landet, ur slaveriet, och fått ett nytt liv tillsammans med Jesus Kristus. Nästa söndag kommer det handla om hur Gud leder oss på den här vägen. Och det kommer Katrin att tala vidare om. Men jag skulle vilja säga att nyckelorden här idag, det är de här tre. Seger, befrielse och frälsning. Seger, befrielse och frälsning. Och innan vi ser lite på bakgrunden här fortsätter, så ska vi be tillsammans. Herre Jesus, tack för att du är här den här stunden. Tack för att du redan har mött oss genom lovsången. Vi har sjungit här att du regerar, att du är vår konung. Och vi ger dig vårt lov och vår tacksamhet, Herre. Herre, tack för att du är en god Gud. som älskar oss var och en. Och du vill möta oss den här förmiddagen också genom ditt ord, Herre. Välsigna ditt ord nu och hjälp oss att sitta med öppna hjärtan. Tala till oss, Herre. Jag ber dig. Använd ditt ord på ett underbart sätt, Herre. Herre, i Jesu namn. Guds löften till Abraham. Där tänkte jag börja. Vi ska gå tillbaka lite grann. Första Mosebok kapitel 17. Och där talar Gud till Abraham. Och han säger några saker som är väldigt viktiga att komma ihåg. Som bakgrund till det som sker sen längre fram i andra Mosebok. Gud säger till Abraham, han lovar honom tre saker. För det första, ett stort folk ska växa fram. Ett stort folk. Jag ska låta dig bli fader till många folk. Men det var ju ett problem. Abrahams fru var ju steril. Hon kunde inte få barn. Men det fixade Gud. Inga bekymmer. Ett särskilt förbund skulle upprättas. En relation mellan Gud och folket. Och jag ska upprätta ett förbund mellan dig och mig. Vers 7 i första Mosebok. Och för det tredje, Gud skulle ge folket ett land. Jag ska ge dig och din säd efter dig det land där du nu bor som en främling. Hela Kanans land till evig besittning. Det var de löftena som Gud gav till Abraham. Och då hade ju Abraham inte fått sin löftesson Isak. Hans fru Sara var steril. Men Gud, han är ju mästare på det omöjliga. Och så säger han då, när han kommer till Abraham och meddelar, du ska få en son, jag ska fixa det här. Är då något så underbart att inte Herren skulle förmå det? Men det här är en annan historia och en annan berättelse. Nu ska det handla om Guds löfte till sitt folk. Ja, det första löftet här, att ett stort folk skulle växa fram, det har redan uppfyllts. För israeliterna, hebreerna, de bor i Egypten och de är redan ett stort folk. Och det kan vi läsa redan i inledning av andra Mosebok. Att det är uppfyllt i första kapitlet, andra Mosebok kapitel 1, vers 7. Där står det så här. Men israeliterna var fruktsamma och förökade sig. De växte till och blev så talrika att hela landet uppfylldes av dem. Så många. Så det här första löftet är redan uppfyllt. Men de våra andra löftena, de har ännu inte uppfyllts. Isas folk, de var slavar i ett främmande land i Egypten. De hade kommit dit som gäster och det var en god fara och en god kung som rådde. Och han var vänligt sinnad. Men nu hade det blivit en ny kung, en ny fara. Och han var inte likadan. De har heller inte fått någon speciell relation till Gud. Så den judiska religionen har ännu inte fötts eller skapats. Och nu läser vi då i andra Mosebok som på latin, och det står i Bibeln också, det kallas för Exodus. Latin, Exodus betyder uttåg, uttågsboken. Och det handlar om ett uttåg, det handlar om befrielsen av Israels folk från slaveriet. Och vad talar vi om för datum eller årtal ungefär? Ja, någonstans mellan 13 och 1500 före Kristus, alltså 3500 år sedan ungefär. Henrik sa förra söndagen att Esters bok är viktig för det judiska folket, men andra Mosebok, den är ännu viktigare skulle jag nog säga. Den är väldigt viktig, för det handlar ju om judendomens ursprung och födelse. Och nu måste jag berätta om en sak. Jag har jobbat vardag som lärare och ibland så tar vi in representanter från olika religioner. Och då bjöd jag in en granne till oss. Han bor inte kvar här uppe, men han bodde uppe på nära oss. Hans mamma var satt i koncentrationsläger, i ett koncentrationsläger. Och när han var vuxen så fick han reda på det här. Och han blev religiös, jude. Han bor i Göteborg och troende jude. Jag bjöd in honom och så satt han där i klassrummet och så sa han så här: jag är av judisk börd. Min mamma, han berättade om henne, en helt otrolig historia. Och så sa han så här: vi var slavar i Egypten. Vi var slavar i Egypten. Ja, för 3500 år sedan. Så stark är känslan för en jude för de här berättelserna. Hur det var. Jag tyckte det var häftigt. Riktigt häftigt. Och Andra Mosebok är ju en bok. Första Mosebok handlar ju om skapelsen mycket och de första berättelserna. Men Andra Mosebok, där möter vi ju Gud, inte bara som skaparen utan som den mäktige befriaren, den frälsande guden som griper in i människans situation och förändrar den. Och uttaget av befrielsen, det visar på oss på en Gud som står för sina löften och som förbarmar sig och som befriar och hjälper den lidande och förtryckte. Och då tänkte jag så här, det här är en berättelse som ligger långt tillbaka. Men de kan bli levande för vår tid också. Och vi lever i en värld idag som lider, som dignar under orättvisor. Där många människor idag behöver upprättelse, de behöver befrielse. Även i sitt samhälle och i de stora sammanhangen. Det är många som längtar efter befrielse. Men genom Jesu verk på korset så har vår Gud bevisat att han är vår frälsare, han är vår räddare. Och vi är idag en Guds folk, befriade, räddade och förda ut ur slaveriet. Det är fantastiskt. Halleluja! Det är väl härligt. Och då är vi ju kallade att stå upp för det här. Vi är kallade att stå upp för rättvisa, frihet för den svaga och den förtryckte. Och jag tog några punkter här. Att Daniel, varför syns det inte hela här nu då? Nu är det något med upplösningen här. Angelar. Ja, jag får läsa. Uttåget visar på Guds omsorg om sitt folk. Israel fick frihet. Ja, det här var inte bra. Vad gör vi nu då? Kan vi fixa något eller? Det blir en tekniker fixa här. Så fortsätter jag under tiden. Tror du att det går att fixa? Ja, du. Ja, tror du? Ska vi stänga av det? Då måste vi ta löser och grejer. Men så kan vi göra. Guds omsorg om sitt folk. Israel fick frihet på minst fyra olika sätt. Politisk frihet. De var slavar under en förtryckare. De fick ekonomisk frihet. De hade varit exploaterade och utnyttjade. Utnyttjade arbetskraft. Och de blev istället försörjda av Gud när de kom ut i öknen. Och för det tredje, socialt. De levde under en tyrann som sa till dem, så här ska ni leva och de här reglerna ska ni följa. Men istället så fick de skapa sig sina egna regler. Sen kom ju tio Guds bud och fortsättningen då. Nu ska vi se om vi lyckas med det här. Ja, det tror jag. Men den fjärde saken som de fick, det var andlig frihet också. Andlig blev de frigjord. Hur kändes det, tror ni, att bo i Egypten? Hur kändes det att leva där? Att vara slav i Egypten? Ja, att vara förtryckt. Det är nog bland det värsta som finns, tror jag. Jag tror de var uppgivna. Det lär ha funnits mängder av gudar i Egypten. Jag tror att det talas om 50 eller 70 olika gudar. Tack, superbra. Att leva i ett land där en mängd olika gudar tillbeds och veta att det är inte vår gud, det var säkert en oerhörd press. Från uppgivenhet under faraos gudar till att få lära känna Gud och få en egen personlig relation till honom som den sanne och levande guden. Och det är ju det som hände sen i öknen. Där skapas tillbedjan med tabernaklet. Och allt det som är den judiska tron då. alltså uttåget från Egypten bevisar på Guds omsorg om sitt folk. Inte bara om befrielsen från någonting, utan också till någonting nytt. Till en ny gemenskap. Och det kan vi läsa med den andra delen av andra Mosebok. Men nu ska vi hålla oss till de första 13 kapitlen. Och vi ska läsa ifrån det 6:e kapitlet. 6:e kapitlet 1-10. Och det här är min text då. Herren svarade Mose: nu ska du få se vad jag ska göra med farao. Han ska tvingas släppa dem. Tvingas att driva dem ut ur sitt land. Gud talade till Mose och sa: jag är Herren. Jag visade mig för Abraham, Isak och Jakob som Gud den väldige. Men jag gav mig inte till känna för dem under mitt namn Herre. Jag upprättade också ett förbund med dem och lovade att ge dem Kanaan, det land där de bodde som främlingar. Nu har jag hört israeliternas jämmer över att egyptierna har gjort dem till slavar, och jag har tänkt på mitt förbund, mina löften. Säg därför till israeliterna: jag är Herren, och jag ska föra er bort från tvångsarbetet hos egyptierna och rädda er ur slaveriet hos dem. Jag ska lyfta min arm till väldiga straffdomar för att befria er. Jag ska göra er till mitt folk och jag ska vara er Gud. Och ni ska inse att jag är Herren, er Gud, som för er bort från tvångsarbetet hos egyptierna. Jag ska leda er till det land som jag svor att ge åt Abraham, Isak och Jakob. Och jag ska ge det åt er till arv och egendom. Jag är Herren. Allt detta framförde Mose till israeliterna, men tyngda av sitt hårda arbete. Vad står det? Orkade de inte lyssna? De lyssnade inte. Det var lite för tufft. Ja. För att nu kunna uppfylla löftet till Abraham, så säger Gud fyra saker. För det första: jag ska rädda er från slaveriet i vers 6. Och jag ska upprätta ett förbund med er. Och jag ska ge en ny kunskap om vem jag är. Ni ska få lära känna mig. Och för det fjärde så ska ni få ett lamm. Och jag har fastnat för det här lilla uttrycket också. Jag tycker det är så härligt när Gud säger: nu ska ni få se. Nu ska du få se. Nu ska du få se. Det tycker jag, det liksom fastnade lite grann. Det kanske vi kan tänka så här: Mose, du har det stora problem här. Du har ungefär 1 miljon människor här som du ska ta ut ur landet. Big problems. Stora problem alltså. Men glöm inte, Mose, att jag är en stor Gud. Jag har resurser, jag har möjligheter. Jag ska fixa det. 600 000 gubbar plus kvinnor och barn, ungefär. Ja, hur fixar man det? Men som Henrik sa förra söndagen, med Gud är ingenting omöjligt. Det är inget som är omöjligt då. Då går det. Hur ser dina problem ut idag? Hur stora är de? Vi kanske inte står inför 1 miljon gubbar som vi ska ta ut ur ett annat land precis. Men våra problem kan ibland växa och bli väldigt stora. Gud kan gripa in och göra under. Han kan göra någonting. Han har makt och möjligheter. Och han har lovat att vara med dig i dina problem. När då Mose kommer med de här orden och säger att nu ska Gud göra under, så åker folket inte lyssna på honom. De var nog alldeles för nedslagna för att åka lyssna. Trötta och slitna. Som vi kan också vara ibland. Trötta och slitna och nedslagna. Och förra gången när Mose kom, alldeles innan, i kapitel 5, vad hände då? Ja, då blev förtrycket ännu värre. Han började tala om det här och så blev det ännu värre. Ännu svårare. Ja, ännu mer lidande, ännu mer elände. Och så kommer han nu igen. Men det här lär oss någonting om Moses som ledare också. Hur ska en god ledare vara? Han ska inte ge upp. Han ser längre än de där
nuvarande besvikelserna, det som sker just nu och problemen just nu. Gud ska göra under. Nu ska du få se. Nu ska du få se. Är det inte en härlig formulering? Nu ska du få se vad Gud vill göra. Och Mose, han blir en slags ambassadör, en representant för Gud. Och det står ju faktiskt att du ska vara som en Gud för folket, sägs det i texten. Det låter lite häftigt. Men vilken uppgift och vilket ansvar han hade. Och han sa ju det, jag kan inte tala. Men det var ju tur han hade brorsan då, så brorsan kunde snacka för honom lite. Men han var lydig, han gjorde det Gud sa. Och han gjorde det även om han tyckte det är svårt. Och det kan också lära oss något, tror jag. Vi är Guds representanter, Guds ambassadörer, om vi så säger, för Guds rike i vår tid. Vi har ett viktigt budskap. Vad har vi för budskap med oss? Vad är det vi förmedlar? Vad är det vi säger? Det är viktigt. Och Gud är stor. Gud är stor. Han kan befria. Han kan göra något nytt i ditt liv. Så det är verkligen inget dåligt uppdrag den 80-årige Mose får. 80 år var han förresten. Det är någon som har fyllt 80 här. Inte än. Vi är på väg en del. Så storebrorsan då som skulle vara till hjälp om 83. Det var ju tur han hade här. Men då går de till mot farao, vet ni. Och så säger Gud att du ska ta med dig staven då. Aron ska ha staven med sig. Okej. Okay. Och så börjar de fixa lite med staven där. Kastar den framför farao. Och så förvandlas den till en stor orm. Och då kommer faraos trollkarlar och så gör de samma sak. De gör samma trick. Samma grej. Men Arons orm käkar upp deras ormar. Vi kan se någonting om underverk. Det här också tänkte jag. Här, ibland kan vi tro att underverk ska göra någonting. Om människor bara får se under och tecken. Det är inte alltid säkert. Vi ska be om under och vi ska be Gud om under. Men vi ska inte vara beroende av dem. Det är inte bara under som farao hade det ingen verkan. Inte någonting. Ingen effekt. Ja, då hade de varit hos farao och kastat käppen och det blev ormar och ormen käkade upp de andra ormarna och så vidare. Nej, det hjälpte inte. Nu kör vi på extra här. Så nu ska vi dra på med plågor här. Plågorna, naturkatastrofer i Egypten och farao. Och nu kommer det 9 plågor här. Och jag tänkte inte fördjupa mig i dem särskilt mycket. Jag tänker landa i den 10:e. Jag drar den väldigt snabbt här. För den 10:e ska vi kolla extra på. För det första blir vattnet till blod. Nilen blir rödfärgat. All fisk dör och det blir stor vattenbrist. Men faraos hjärta förblev förhärdat. Han ändrar inte inställning. Paddor kommer upp ur Nilen och översvämmar landen. Men faraos hjärta förblev förhärdat. Han ändrar inte inställning. Och jag citerar som det står. Myggsvärmar täcker hela landet. Men faraos hjärta förblev förhärdat. Han ändrar inte inställning. Flugsvärmar täcker hela landet. Ja, farao lovar först att israeliterna ska få lämna landet. Men han ändrar sig och hans hjärta förblev förhärdat. Han ändrar inte inställning. All boskap dör, men inte ett enda av Israels boskap dör. Men faraos hjärta förblev till slutet. Han släpper inte folket. Bölder drabbar Egypten av deras djur. Men faraos hjärta förblev förhärdat. Han ändrar inte inställning. En hagelstorm kommer med sån kraft att den dödar alla slavar och djur som lämnas utan skydd. Ja, farao bekänner sin synd först. Men han ändrar sig och vägrar släppa Israels folk. Gräshoppor täcker Egypten under 3 dygn. Alla ger farao rådet, släpp folket. Men faraos hjärta förblev förhärdat. Han ändrar inte inställning. Då är vi den sista här nu. Och nu har vi hoppat minst 5 kapitel. Nu är vi framme snart till kapitel 12. Kommer vi till mörker. Och då står det så här. Att det kommer ett sånt mörker att man kan ta på det. sånt mörker. En sån mörk som man kan ta på den, svara. Ett tjockt mörker. Och kanske, här finns det de som menar att plågorna var riktade mot de egyptiska gudarna. Och vi vet att Ra var ju en solgud i Egypten. Kanske det här var ett tecken mot solguden Ra. Eller Re kallas han ibland. Korsorden kallas han Ra. Det kanske ni vet. Alla korsord, solguden Ra. Men det kommer ett mörker alltså. Och det drabbar alla utom israeliterna. De har ljus som vanligt. Hur gjorde Gud det alltså? Det är fascinerande. Och då lovar folk, man farar att folket ska få gå. Men vad händer? Han ändrar sig. Hur ska man då förstå de här plågorna då? Ja, jag tror att det handlar om befrielsen här då. Det är därför jag har tagit den här bilden med en befrielse. Det handlar om befrielse från förtrycket då. Och som jag sa, det har funnits ungefär 80 judar i Egypten. Och farao själv ansågs gudomlig. Det fanns 4 solgudar till och med. Det fanns 3 till, Aten, Atum och Horus. Och den sista plågan riktades kanske mot då. Men nu, om man nu ska säga så här då, så det handlar alltså Israels gud mot faraos gudar, lite grann, de här plågorna. Det är väl ett sätt att förstå det då. Och då tänker jag så här, om Gud nu skulle förklara krig mot vår tids gudar, vad skulle det innebära för oss? Finns det några avgudar i vår tid? Ja, materialismen kanske, eller egoismen och självupptagenheten i vårt samhälle. Hur skulle Gud hantera det? Jag lämnar den frågan i luften lite. Faraos attityd. Ja, jag citerade ju här vad det står. Faraos hjärta förgrev till slutet. Han ändrar inte inställning. Och säger det? Ja, det talar om en attityd av olydnad och vägran att ändra på sig. En stolthet och ett högmod som drar olycka över ett helt folk. Det spelar ingen roll vilka under han än fick se, så vägrar han att ändra sig. En envishet och stolthet utan like. Ett hårt hjärta som inte vill omvända sig. Och istället för att han ändrar sig och omvänder sig, så drabbas hans folk då. Och i Andra Mosebok kapitel 5:2 så förklaras det här lite. Vad var faraos attityd egentligen? Jo, farao svarade: vem är Herren? Skulle jag släppa Israel därför att han befaller det? Jag känner inte Herren och Israel tänker jag inte släppa. Det var faraos attityd. En attityd av stolthet. Och den stoltheten finns i vår tid också. Samma attityd. Ordspråksboken 18 säger så här: hjärtats högmod går före fall. Ödmjukhet är vägen till ära. Faraos attityd av olydnad och förhärdad attityd. För det tredje så tror jag man kan förstå det här med plågorna och utom förklaringen om Guds suveränitet. För det här är ju svårt att förstå. Gud sände plågor som drabbar ett folk och de lider under detta. Det blir svårt att förstå. Men i gamla testamentets värld så är Gud den suveräne och han står bakom allt. Så förstår gamla testamentet tillvaron. Gud gör som han vill. Han både förhärdar faraos hjärta, han förhärdar honom och samtidigt så befriar han Israels folk. Och allt för att visa sin makt. Det är inte lätt att få ihop det här. Men från första stund så talar Gud om hur det ska gå. Kapitel 7, vers 3-7. Jag ska göra fara och hård och omedgörlig så att han inte lyssnar på er. Hur många tecken under jag än gör i Egypten. Jag ska bära hand på Egypten och föra mina herrar, mitt folk israeliterna, ut ur Egypten under väldiga straffdomar. Så Gud talar om vad han ska göra. Han ska både förhärda farao, men jag ska också befria er. Det här är en dubbelhet då, va, som vi nog får leva med i texten, tror jag. Allt sker för att visa Guds makt och suveränitet. Och för det fjärde då, plågorna vill visa på Guds makt att befria sitt folk. Inte ens den mäktige farao kunde stå emot Guds vilja. Han använde Mose och Aaron, två enkla ofullkomliga personer för att rädda och befria. Gud gör som han vill. Det är fantastiskt alltså, tycker jag. Och nu kommer vi till den sista frågan då. Den tionde sista. Och kanske den som talar mest till oss idag. Och vi ska alldeles strax här fira nattvard. Som handlar om påskmåltiden. Om påskens instiftande. Vi har ju firat påsk alldeles nu. Och ja, det här hämtar jag från kapitel 12. 12 och 13 är det som talar om detta nu. Och jag tänkte inte att vi ska läsa hela texten här, för det blir långt. Men vad var det? Vad är det handlar den judiska påsken om egentligen? Jo, det handlar om att ta ett litet lamm. Eller en killing. Och det ska vara ett felfritt, årsgammalt lamm. Och så ska man offra det. Varför är det då? Jo, därför att Gud har ju sagt här att det kommer komma en dödsängel. Han kommer få gå förbi alla husen i Egypten. Och de förstfödda i varje hus kommer att dö. Men så säger han till Israels folk då. Ni ska ta det här lammet och ni ska offra det. Och ni ska ta blodet och ni ska stryka det på båda dörrposterna. Och på tvärbjälken. Ni ser att han stryker där uppe på tvärbjälken. Som ett skydd i det huset där man äter påskalammet. Och köttet ska ätas samma natt. Det ska vara stekt över elden. Det ska ätas med det osyrade brödet och beska örter. Och jag fick minnas att det står att det var isop som det skulle vara. Samma som man gav till Jesus på korset. Isop. Örten. Och vi ska inte äta något kött gott eller kokat i vatten. Den ska vara stekt över eld. Och den natten ska jag gå fram genom Egypten, vers 12 i kapitel 12. Och döda allt först fött i landet, både människor och boskap. Och alla Egyptens gudar ska drabbas av min dom. Jag är Herren. Men blodet ska vara ett tecken på husen där ni bor. När jag ser blodet ska jag gå förbi. Pesach på det hebreiska. Gå förbi påsk. Och det förödande slaget ska inte träffa er när jag slår Egypten. Den dagen ska vara en minnesdag för er. Ni ska fira den som Herrens högtid. I släkt efter släkt ska det vara en oföränderlig ordning att ni firar den. Så den tionde och sista plågan, det handlar alltså om att det förstfödda skulle dö. Det värsta som kunde hända, kanske. Men här möter vi en fantastisk förebild för försoningen i Jesus Kristus. När Jesus dör på korset. Jesus är Guds offerlamm. Offret som blir till räddning för alla som stryker lammets blod på sina dörrposter. Har du strykit lammets blod på dina dörrposter? Då menar jag inte bokstavligt hemma, att du ska göra det hemma. Men utan jag tänker på i hjärtat. Jesus är Guds lamm som dog och som gav sitt blod för alla människors synd. Och det är det enda som kan rädda oss från döden också. Första Johannes kapitel 2, vers 1-2. Och det är alldeles strax klar här. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder, och inte bara våra utan hela världens. Kan vi läsa det tillsammans? Han är det offer som sonar våra synder. Och inte bara våra, utan hela världens. Hebreerbrevet kapitel 9, vers 11 och framåt. Men nu har Kristus trätt fram som en överste präst för det goda, så som ska komma. Han har gått igenom det större och fullkomliga tält som inte gjort av människohand. Det vill säga inte tillhör denna världen. Och med sitt eget blod, inte med blod av bockar och kalvar, har han en gång för alla, det behöver inte upprepas, en gång för alla han trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt. Om nu blod av bockar och tjurar och stänk av askan från en kriga helgar det orena så att de blir rena i yttre mening, hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande guden, står det vidare där efter 9:12. Ja, och då är vi framme i kapitel 12, vers 37. Israeliterna bröt upp från Ramses mot Sukkot, ungefär 600 000 män till fots, förutom kvinnor och barn. En mängd löst folk gick med dem, och därtill väldiga jordar och får och kor. Av degen som de hade med sig från Egypten bakade de osyrade brödkakor. De hade inte hunnit syra degen eftersom de drevs ut ur landet så hastigt att de inte kunde vänta, och inte heller hann de göra i ordning någon proviant. Ingen massigt alltså. Så lämnar de Egypten. Befrielsen var ett faktum. Gud höll sitt löfte. Och de är på väg in i löfteslandet, eller på väg mot löfteslandet ska vi säga. Det var det jag hade på mitt hjärta. Jag ska bara avsluta. Vi har aldrig nog lätt som människor att svika våra löften. Vi kan nog känna igen oss i Israels situation ibland att de lovade och de höll det inte. Israels folk, de tvivlade. Men Gud höll sina löften och var trofast. Du och jag, vi kan lita på Guds trofasthet. Vi kan lita på Guds löften. Vi kan veta att när Gud sagt någonting så kommer han att göra det också. Kan du lita på Gud på det sättet idag? Sen tänkte jag också här i slutet av mötet att tänk på farao lite som ett varnande exempel. Låt oss akta oss för att få hårda hjärtan. Låt oss akta oss för att förhärda våra hjärtan. Låt oss vara rädda om våra hjärtan så att vi kan höra Guds röst och omvända oss. Och inte vara som farao. Hur är ditt hjärta idag? Hör du Guds röst? Lyssnar du? Lyder du hans röst? Och så tänkte jag också som en tillämpning här kanske lite grann också. Ibland så kan ju livet kännas som ett slaveri. Ibland så dignar vi under arbetet. Det kan vara många saker i livet som kan kännas som plågor. Många bördor kan tynga oss. Men låt oss komma ihåg att Gud är vår befriare. Han vill göra dig fri. Han vill lyfta av dig bördor. Och han vill befria dig från vilket slaveri den handlar om. Och jag tänker inte räkna upp det. För det kanske vi vet själva vad vårt eget slaveri kan handla om. Vad det som vi tycker är jobbigt. Kanske negativa tankar. Att jag kan inte. Jag klarar inte av det här. Tvångsbeteende som vi kan ha. Gud vill göra dig fri. Och nu när vi efter nattvarden här så kommer vi att bjuda in till förbön. Är det någon som känner att Gud behöver befria mig från detta? Jag behöver bli fri ifrån på det här området. Så kan du söka dig ner till själavården, till förbönen. Och någon lyssnar på dig och någon ber för dig. Gud har vunnit seger genom sitt verk på korset. Och vi är befriade genom tron på honom. Jesus är vår segrare och vår befriare. Och han vill göra oss till fria människor som lever i harmoni till hans ära. Och han är den som offrar sig för vår synd på korset. Hans blod utgöts för dig och mig. Och tänk på det nu när vi firar måltiden här, när vi firar nattvarden. Det finns en sån stark innebörd i det. hans blod utgjuts på korset för dig och mig. Din synd kan du lägga ner vid korset idag. Du kan lämna allting och du kan få uppleva Jesus. Är du här idag och inte har upplevt Jesus än, så kan du få göra det idag. Du kan få ta emot honom i ditt hjärta och få en personlig relation till honom. Precis som vi har hört om här att Israels folk fick det. Ska vi be tillsammans?